Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på We Are Influencers från Influencers of Sweden. Podcasten om och med profilerna du känner till eller borde känna till i sociala medier.
Hallå, varmt välkommen till avsnitt nummer 69 av We Are Influencers. Jag heter Linda Hörnfeldt och jag bloggar till vardags på lalinda.se och är vd och grundare av Influencers for Sweden som gör den här podden. Han beskriver sig själv som nörd. Han är ett stort Kent-fan och han har över 1,3 miljoner följare på Instagram. Christopher Collin är ett namn som du kanske inte känner igen på en gång, men det här är alltså personen bakom Instagram-kontot Visslaren, där fantastiska naturbilder och drömmiga solnedgångar dominerar flödet. Christopher berättar i min intervju med honom hur en olycka fick honom att se på livet med helt nya ögon och hur han började att se de här små sakerna i vardagen och också börja föreviga dem, för att han var inte fotograf innan det här. Han berättar också om disciplinen det faktiskt krävs för att underhålla den här kvaliteten på sitt konto och alla de här fantastiska sakerna som han har fått uppleva tack vare sitt jobb. Samt hur ställer han sig egentligen till alla rykten kring Instagrams algoritm och hur påverkar det hans jobb? Här kommer min intervju med Christopher Collin. Hej och välkommen, Christopher Collin.
Ja men tack, hej.
Du har så här 1,3 miljoner följare på Instagram. Och Japp. Det är inte jättemånga som vet vad du heter egentligen.
Nej, men det känns ju rätt skönt.
Är det så?
Ja, men jag har inget, alltså, det är ju, jag har inget behov egentligen av att någon ska veta vem jag är så. Alltså hur ska man uttrycka det? Det är ju, för min del är det viktigaste på något sätt att kontot lever och går bra. Och sen vem jag är och hur jag ser ut och sånt där, det är ju inte alls speciellt intressant för mig att folk egentligen kanske ska veta.
Du är inte den här, du vill ha den här bekräftelsen, utan...
Det har jag fått i överflöd ändå, tycker jag. Sådär, så att det, nej.
Men inte på stan? Såhär, folk kommer
nej,
fram till
nej, men det har väl hänt. Det har varit lite roliga incidenter. Kanske inte så mycket i Sverige, men utomlands sådär ibland. Att helt random någon har kommit upp och känt igen mig. Det har hänt i både USA, Kanada, Turkiet. Alltså runt om sådär. Och det är ju...
Det är ju coolt.
Det är coolt så. Men det är också väldigt flummigt och man blir ju otroligt... Alltså, ska man säga... Inte man skäms, inte så att man skäms, men man blir här, du vet, man rodnar och
ja, men man blir lite så här, man får då köksdiva jag liksom.
Ja, men verkligen, för jag är ju fortfarande samma kille som jag varit hela tiden, och i min själ så är jag ju den vanliga Karlskoga killen så som det är också.
Karlskoga alltså.
Ja, men där jag har ju precis nu flyttat till Stockholm sedan ett halvår tillbaks, men det är ju där jag har rötterna. Hjärta och själ och rötter och allting. Så att,
men alltså, jag känner att vi får ju börja lite från början. För de som inte vet det här, mitt väldigt... jag var ju lite kryptisk där.
Det får
så jag
man
tänker
vara
att du då. Kanske kan få reda ut det hela lite grann.
Ja, alltså jag heter ju då Christopher Collin i den riktiga världen. Men på Instagram där jag då har de här alla följarna, så heter jag Visslaren med W.
Whistlern.
Whistlern, ja. Whistlaren.
Eller Whistlaren. Eller, ja, ja, var det kommer det ifrån?
Det är en Kent-låt. Ja, en titel på en låt. Fast det heter ju egentligen då med enkel V såklart. Men när jag skulle skaffa Lunarstorm för 15 år sedan så var V upptaget, så då tog jag dubbel V.
Alltså det är så härligt att ha någon från min egen liksom generation att prata med.
Vackra 84.
Ja, precis. Jag är ännu äldre. Jag har fått 80.
Ja, men
vackra Lunarstorm-tiden.
Ja, men Lunarstorm var ju the shit. Det var skitbra. Då. Jag var ju så pass nördig som jag är Kent-fans. Jag såg ju till att ha så här. Man hade ju statuspoäng på Lunarstorm.
Ja, ja, ja.
Och jag såg ju till att ha 747 statuspoäng.
Såklart.
Jag gjorde allt där små grejer varje dag för att uppdatera så man skulle få maximala poäng. Och sen när jag kom till 747 så uppdaterade jag aldrig mer.
Då la jag av. Det var liksom din...
Ja, men jag använde plattformen, men jag uppdaterade aldrig min status. Jag hade säkert haft tusentals poäng.
Gud,
men,
vad roligt.
Ja, jättetöntigt och nördigt.
Fast det är ju fantastiskt.
Men jag har alltid varit lite sånt. Så att det är sådär, jag nördade lätt in mig på saker jag gillar sådär. Sen kan jag släppa efter en period, men kan gå in ganska hardcore och sen gå vidare till något annat.
Har det varit så med fotograferandet också?
Jo, men det började väl ganska... Alltså, det kom ganska sent så. Alltså, jag var 26-27 någonting när jag började fota. Och hade det inte blivit som det blivit att jag fick så... Jag menar att kontot och allt det här växte. Man fick ju så otroligt mycket uppmärksamhet och positiv feedback hela tiden. Så hade man ju kanske tröttnat. Jag tror inte att jag hade gått omkring och fotat så mycket som jag gjort nu. Visst, nu har jag ju kunnat gjort det som jobb, så det har gjort att jag kan ha fotat ännu mer. Men när man ser som hobby så hade jag nog inte lagt ner lika mycket tid på det om man inte hade fått den här med positiva feedbacken. Men nu, när man har fått och verkligen lärt sig älska det med åren så vill jag väl tro att jag hade fotat i alla fall, men och det här, nu kommer jag inte att släppa det. Det här är ju, det är mer än en passion, det är en livsstil och ett någonting jag behöver på något
ett
sätt.
Ett beroende.
Ja, men det är någonting jag behöver för att må bra.
Knark.
Ja, eller bara någon slags väl, det är mitt sätt att hitta lite min zen, liksom att komma ut och få landa i någon slags vakuum av jakt på skönhet, eller man ska uttrycka det.
Men alltså, berätta om det här, för att du är ju någonting så unikt som en ren instagrammare. Alltså du har väl, det är ju liksom ditt primära konto, det är inte din primära kanal.
Ja.
Du har inte en blogg och en YouTube och en Facebook och en alltihopa, utan du kör Instagram med ditt primära.
Ja, jag kände nog ganska tidigt, för att jag skaffade väl, ja, men som Twitter och en sån här Facebook-sida och lite sånt. Men att jag kände att jag skulle nog... Jag vill inte upprepa mig på olika kanaler. Så att, för det ser jag att en del gör. Och det får de jättegärna göra. Det stör mig inte. Men att man använder sin Facebook-sida för att egentligen använda, till exempel reposta sin Instagram-post. Och samma sak med sitt Twitter-konto. Man repostar sin Instagram-post. Och så här, då, jag tänkte att men då vill jag att varje plattform ska vara unik. Så att man får någonting nytt på varje. Men det... Instagram i sig tog så enormt mycket tid och kraft. Så att jag kände att jag kan inte upprätthålla någon kvalitet på de andra kanalerna. Och YouTube är jag ingen. Det är ju som jag sa där i början, att jag inte så mycket får slänga ut mitt face och stå och prata och försöka vara... Alltså, rolig kan jag gärna vara, men då mer i normala sammanhang så att säga. Snarare än att stå framför en kamera. Så att det är bara... Nej, precis. Bara den Instagram-kanalen, för att det var... Den tar nog mycket kraft och tid att upprätthålla, så att den är bra. De andra, jag kan inte bara leva i en social medievärld, utan det finns en vanlig värld jag vill ta del av också, så att säga. Så att jag försöker hitta en balans i det där. Så att det har funkat jättebra att bara köra den i de här. Nu har jag gjort det här i fulltid nästan 4 år.
Ja, vi kommer dit. Det tycker jag är jävligt häftigt. Men hur kom det sig att det här, hela det här Instagram-kontot hände?
Alltså, ska man gå tillbaka jättelångt, höll på att säga, om man nu kan säga 7 år, en jättelång tid. Så
evigheter.
Vill man dra en absolut längsta historia så börjar det egentligen med en trafikolycka i min familj. Där min lillebror var med en allvarlig trafikolycka och fick en massa hjärnblödningar och låg inne på IVA, heter det väl, i Uppsala och svävade mellan liv och död och hela den här grejen. Allt gick jättebra, han överlevde.
Så jag kände att jag höll
annan. Ja, men det var en lång process så då, med allt det här. Men att när man är med om en sån där traumatisk grej, och för mig var det en slags första riktiga möte med döden, med någon som inte borde vara nära döden, och speciellt då min lillebror. Det är man har ju en väldigt speciell relation till sina yngre syskon.
Absolut.
så fick det blev ju en omvälvande upplevelse och man började rannsaka sig själv, eller på sig, men man fick ju värderingar, man, allting kom på plats på något sätt.
Mm.
Man, såna här saker som man lätt tar för givet med hälsa och välmående och allt det här, det blev ju verkligen ställt på sin spets. Och efter den här grejen så började jag någonstans uppskatta de här små vardagstriviala sakerna som man, som jag i alla fall tidigare inte riktigt brytt mig om. Och det är inkluderat även, ja, men rent visuellt, sånt som, ja, men morgondimma eller solnedgångar eller folk, en fin familj som satt och käkade middag och skrattade igen som man såg genom ett fönster på en restaurang. Alltså såna här saker som händer hela tiden omkring oss, men som man lätt blundar för just för att det händer hela tiden omkring oss, blev för mig väldigt närvarande. Och ett år efter den här olyckan så var en kompis, nej det var egentligen ganska kort efter olyckan, men en månad efter olyckan så var det en vän som har jobbat som volontär i Thailand på ett barnhem som upprättades efter tsunamin då 2001, eller gud jag kommer inte ihåg vilket år det var.
2004 var det?
Ja det är ju precis
2002, 2003, ja, jag tror ja, 2004.
När det nu var i alla fall, jag kommer inte ihåg vilket år. Han hade volontärjobbat där.
Mm.
Och han undrade om inte jag var sugen på att göra ett välgörenhetsprojekt tillsammans med honom. Där vi skulle vandra från Bangkok ner till det här barnhemmet. En sträcka på typ 90 mil. Och vi skulle försöka få med folk hemifrån. Företag, privatpersoner, alla som ville, att helt enkelt peta in pengar till det här projektet. Och alla pengar slog oavkortat gå till barnhemmet. Och det hakar jag på. För att jag hade ju fått någon slags, det var känts jättefint att kunna göra någonting för någon som behövde pengar och välmående mer än vad en Svensson gör. För en Svensson har det ju bra hur man använder vi på. Man kan, vi pratar ju om lyxproblem rätt mycket i vårt liv som någon stora problem. Medan jag tycker det är ganska triviala saker. Så det känns fint att få bidra på något sätt till någon annan. Och då, när vi var i Thailand, nu blir det 2011 tror jag, så skulle vi ha en Facebook-sida och en blogg där vi skulle skriva och fota. Och då tog jag med en kamera på den här resan. Och där någonstans under de här 2 månaderna som vi ute och gick så upptäckte jag att det var jättekul med foto.
Det var då du började fota?
Det var då jag började fota.
Mm-hmm.
Kom hem till Sverige, blev snabbt killen som la upp för mycket bilder på Facebook. två vänner tipsade mig om Instagram. Så att, men det är en jättebra plattform för att lägga upp bilder. Jag hade den här appen installerad, men jag trodde det bara var ett filter.
Vi har alla gjort det fel. Ja, och så sen så råkar hamna en massa bilder på nätet som man inte riktigt vet.
Ja, men som tur var mitt konto privat, så det var ingen som såg det där. Så att det var så här, men när jag sen insåg att det var en plattform och ett community med allt vad det innebär, så började jag använda det där. Och väldigt snabbt så tyckte jag det var jättekul. Och blev ganska nördig, som jag sa där. Fotade mycket, tittade jättemycket på bilder, socialiserade, och kontot i sig växte fort. För det här var också en tid, 2012 snackar vi nu, när det inte var så extremt mycket folk som använde den. Vi snackar kanske 4-5 miljoner användare världen över. Nej, men om man jämför med dagens 600-700. Och
ja.
Mitt konto hade börjat någonstans växa sig lite så där populärt, alltså 10-15 tusen eller någonting. Mm. Och då köpte Facebook Instagram.
Mm.
Och då kom det in extremt mycket nya användare på ett bräde. Och då verkar det som att alla var så törstiga efter att hitta konton och följa och allting. Och där hade mitt konto redan fått uppsving. Det fanns någonting som heter det här Popular Page på den tiden, med bilder som fått x antal likes på kort tid, hamnade på det här populära fönstret. Och där var mina bilder redan. Så när alla de här nya användarna kom in så liksom fick jag,
du red på vågen.
Jag red verkligen på vågen och postade 6-7 bilder om dagen. Och det var jättedåliga bilder, säkert många av dem idag. Man slängde ju bara på ett Instagram-filter.
Ja. Och ramen, glöm inte ramen.
Jag hade inte ramar.
Jag
körde inte ramar, det kommer jag ihåg i alla fall. Jag nöjde mig nog med filterna.
Det var bra gjort av dig. Jag föll för ramarna.
Nej, så att det är någonstans, då börjar hela det här kontot att växa. Och sen när det där gått, alltså sakta men säkert åt ett håll, och det har varit uppåt, så att från, ja men det var ju häftigt att ha 1000 följare och lika häftigt att ha 10 000 och 100 000, så tappar man ju begreppet, och det gjorde jag ju för länge sedan, så att jag har en 1,3 miljoner, det är ingenting.
Just en miljon måste ju ändå vara lite.
Ja, självklart. Det är,
när det byts ut, det där K-et byts ut mot ett M.
Men det är ju ungefär som att man kanske har 100 000 på bankkonto. Det är ju liksom en siffra, det är svårt. Det är en sak om du skulle ha den där 100 000 liggandes bredvid dig. Och man kan inte relatera till att 1 miljon människor följer ens bilder.
Så nej.
Det
är nog bra.
Det är någonting man såklart, det ska vi inte sticka under stolen, det är klart att det är jättekul och man har tyckt att det är häftigt och tycker det är häftigt, men det är ju ingenting jag går och tänker på hela dagarna, att jag ska tillfredsställa 1,3 miljoner människor.
Jag tror att det skulle vara lite
bättre. Nej, men precis, men så att det, ja, nej, det blev så. Och jätteflummigt sådär. Och tänker jag har sagt många gånger så att om det skulle vara någon annans historia så skulle jag tycka det var jättehäftigt att det gick så bra, om man säger, för någon. Men när det händer en själv, eller i alla fall när det hänt mig, så det är svårt att relatera till det. Men samtidigt så är det ju såklart jättekul, och jag har fått uppleva otroligt mycket och träffa mycket folk och alltså sådana här saker som man bara kan.
Är inte det där lite jante det också? Liksom just det här att bara, nej men vadå, det är väl ingen big deal, det är ju bara liksom lite bilder.
Jo, men nej, men det är klart att det, för mig är det en jättebig deal. Sen är det ju för mig inte nödvändigtvis så lätt att känna att jag alla gånger har, alltså förtjänat det har jag väl gjort, men det är också svårt att känna att man är värd allt det som har hänt så. Även om jag jobbat hårt för det. Så det är lite sådär, jag står på båda fötterna och så här, man vaggar lite fram och tillbaka. Så att jag är klart att du är värd det. Men det känns också så här, shit, är jag verkligen det?
Jag tror att lite ödmjuk tror jag är klokt. Så att, för jag menar, om man säger bara, jag är 1,3 miljoner och alla bara adore me. Då är det klart att då kanske man kan tappa fotfästet lite grann. Och det kan ju bli lite, man kan bli en lite jobbig människa.
Det finns ju sådana också som har tappat fotfästet. De är inte lika härliga människor längre.
Så. Nej, och det känns också som att det kanske också liksom flyter igenom med deras konton, att man känner att det här är inte så genuint längre. Men hur ofta postar du nu?
Typ en gång om dagen.
Och hur håller man den nivån som du håller?
Man får fota jättemycket. Ja, det är dedikation, och disciplin är också ett annat ord. Alltså det är ju inga bilder som tas av sig självt. Alltså det kan ju vara ibland sådär man har tur att man är på väg någonstans och så händer någonting, så råkar det bli en bild någonstans. Men annars är det ju jättemycket dedikation och tidiga morgnar. Och nu är det inte så sena kvällar, för nu sitter vi här och det är november. Men
ja, precis.
Säsongen går ju ner klockan 4. Men, ja. Och inte så jättetidiga morgnar heller nu då, eftersom det är ja.
November.
Men jag menar, på sommaren till exempel, nu i somras bara så var det många gånger jag var ute och fotade lite sent när solen gick ner, och sen så valde jag att inte sova för att kunna hålla mig baken till soluppgången och gå ut och fota igen och sen gå och lägga mig. Alltså
Men planerar du in då så här, bara, nu ska jag köra en fotograferingsdag, då blir det liksom, eller en natt, och så planerar du in att du drar iväg, eller är det så här väder och vindberoende?
Det är superväder och vindbaserat. Jag tittar jättemycket på
väder.
Väderleksrapporter. Jag kör de här två appar kör jag.
Bara två, ja, men då så. Ja. Det var inte så nördigt.
Nej, men jag tittar mycket på dem där. Och sen så försöker man väl kolla ut genom fönstret och se lite grann vad som händer också. Så där och,
ett alternativ.
Och så då. Så att det, nej men, för att upprätthålla den kvaliteten som jag försöker göra, så som sagt, så är det är mycket jobb. Det är inget snack om det.
Alltså det har ju gått väldigt mycket, det är väldigt mycket rykten kring Instagram och kring shadowbanning och det här att det skulle vara som ett businesskonto, så stryps den organiska räckvidden och att man ska underhålla sin feed och allt vad det är för något. Vad har du för strategi?
Min strategi när det kommer till alla rykten och sånt är att jag inte lyssnar på dem speciellt mycket. Jag har varit med i såna här Facebookgrupper, eller är väl fortfarande med Instagram-diskussioner och sånt. Men att jag håller mig ganska mycket ifrån det där snacket. Liksom, för att det blir väldigt lätt när man grottar ner sig. Och det tar bort väldigt mycket av det roliga. Jag vill, naiv som jag är, så vill jag ändå att Instagram för mig ska vara en rolig och positiv plattform. Ett ställe där fotorna egentligen ska vara det viktigaste. Och kanske inte nödvändigtvis att man ska vara så himla fixerad kring statistiken kring det, utan att det ändå är bilderna som ska vara det som är det viktigaste. Sen vet jag ju självklart att det är jättelätt att säga det för mig. För i och med att jag har, alltså inte hög procent kanske, utav, ska man säga, jag har typ 2% engagement rate eller vad man säger. Och det är ju inte speciellt bra. Det är ganska lågt. Men det kontra så många följare, så får jag ju ändå mycket trafik på bilden i alla fall. Hade jag suttit på en stol med betydligt mindre konto där 5000 färre likes till exempel gör enormt stor skillnad, så hade jag nog varit mer upprörd. Men det, självklart har jag märkt av nedgång i trafik och såna här saker också. Men jag låter det inte påverka mig speciellt mycket. Jag kan sitta och muttra över också. Men på det stora hela så just det, kanske jag hör vad folk säger, men att jag brukar inte. Och det är samma sak om jag är ute och reser och sånt där. Det finns jättemånga som bara kan prata om Instagram, och det är de tråkigaste människorna jag vet. Utan då tycker jag det är mycket roligt att träffa människor, eller prata med människor som vi pratar om helt andra saker. För att det är ändå, det är jättekul, och det är jättekul att prata om foto, men det är väldigt skillnad på att prata om foto mot att prata om Instagram.
Absolut.
Så att jag
du försöker hålla dig lite på mattan.
Alltså, jag så här, ja, men precis. Alltså, det, man får ha lite distans till det på något sätt. Det får inte bli en för stor grej. Och det är också så här, jag tror också det kommer lite här perspektiv på saker och ting. Från olyckan tillbaka till den. Att jag försöker att inte lägga så mycket tid på saker. Ja, men sånt som inte jag kan påverka i alla fall. Jag menar, om Instagram sitter och ändrar regler och algoritmer och skit, det spelar ingen roll vad jag säger och tycker om det. Det spelar ingen roll om vad 10 000 pers kommer att säga, tycker de. För de, no offense, verkar inte bry sig speciellt mycket om sånt i alla fall. Utan de kör sitt race, och de har ju sina intressen och har investerat. Ja, men Facebook har investerat extremt mycket pengar i att köpa Instagram, och vill ju säkert profilera vägar för dem att tjäna pengar på det.
Men hur ser din affär ut? För jag tycker ändå inte att jag ser. Nu kanske jag har missat, och man kanske inte tänker på det heller. För du tar ju främst naturbilder. Hur gör du liksom regelrätta så här sponsrade poster? Eller hur ser din affärsmodell ut?
Alltså, affärsmodellen för mig har inkluderat väldigt mycket resande. Så om du är turistchef för Visit Austria. Så kan du bjuda in mig en vecka. Sen så åker jag runt och plåtar där. Och då skriver man ju i caption. Alltså, det är en tagg till Visit Austria. Man pratar lite om det där.
Ja.
Men sen är det ju så att jag tar ju absoluta majoriteten av bilderna jag tar jag ju på min fritid. För att jag tycker det är kul. Och de är inte sponsrade överhuvudtaget. Utan det är bara så. Så att det är. Sen så resandet är en del. Men sen så finns det ju. Om man börjar kika, så finns det ju lite, gjort så här, lite mobiltelefonsamarbeten. Och. Jag gjorde något med ett whiskyföretag och ja, men lite blandat. Och det känns,
otippat.
Ja, och det var en utmaning och lite sådär. Men kläder, alltså så. Men när jag väl gör det så syns det ju om man läser. Men
ja, alltså jag har ju bara kollat, alltså man kollar flödet och sådär. Ja. Och sen har jag inte snubblat över, jag har inte gått igenom varenda post.
Nej, men precis.
Men generellt så känns det inte som att det är ett speciellt annonsfokuserat.
Nej, och det är ju min, alltså det är ju medvetet också. Man säger ju inte ja till allting, utan man försöker ju göra samarbeten som känns rätt och kul. Och
men då får du bra betalt. För jag tänker att du gör ändå det här på heltid.
Ja, men precis. Alltså det. Jag kan inte klaga på det.
Utan det är du bra på att ta betalt? Vad tar du för en instabild liksom?
Ja, det beror ju på vem som frågar och sånt där också.
Jag.
Men att, ja, men, alltså det är en del. Alltså, men ibland har man ju fått upp till 50 000 till exempel.
Det är ju bra.
Ja, men det tycker jag.
Det är en månadslön liksom.
Ja, men absolut. Och resegrejer och sånt där, det vet man, har man fått lära sig att de har inte lika mycket pengar, så då kanske man tar en dagsavgift och sånt där. Och sen finns det alltid sånt som säger, ja, men du är för billig, du borde ta mer betalt.
Alltså ja, 50 kan jag kan ju tycka att 50 är ganska billigt för över en miljon, men det är klart att det beror ju på hur många som är relevanta, vad man har för målgrupp och alla sådana grejer också.
Ja, nej, men det där är svårt. Jag skulle säkert kunna ta mer betalt av rätt kund. Men det är inte alltid det finns de pengarna från den som frågar heller.
Nej, och det är rätt mycket pengar i en äggkorg liksom.
Ja, på precis. Så sätt. Så att det, jag vet inte, jag har nog blivit lite bättre att ta betalt. Men
säljer du bilder också?
Ja, lite grann. Sådär, titt som tätt om det finns folk som vill köpa lite printar och ibland har gjort sådana kampanjer, en resekampanj, så vill de köpa loss lite bilder, men det är inte så jättemycket heller. Utan att jag ser ju den här Instagram-grejen, det är ju jätteroligt, det är där jag har mitt levebröd ifrån. Men jag ser ju också förhoppningsvis bara som startskottet på alltså en vanlig karriär.
Men som fotograf?
Precis, det är ju det som är... Ja,
jag menar, så du ser det här lite som ditt visitkort?
Ja, än så länge. Och sen har jag ju varit... Lat inte rätt ord, men jag har varit väldigt privilegierad så att jag har fått erbjudanden kommer till mig. Jag har inte behövt jaga någonting själv. Och det tror jag har gjort att jag har blivit ganska bekväm.
Mm.
Så att om jag... För att, jag vet inte ens hur man gör, typ... Om man ska försöka skaffa jobb på egen hand eller hur man blir publicerad i tidningar så där, utan att man blir tillfrågad. Så där, jag har ju ganska mycket kvar innan jag skulle kunna bli etablerad i den riktiga fotografvärlden. Jag vet inte ens om det funkar att bli etablerad som någon slags resefotograf och så vidare. Inte National Geographic eller du får skriva för jättetidningar liksom, eller någonting. Men att det får jag ta sen. Jag oroar mig inte så speciellt mycket för framtiden och är väldigt sådär... Dag till dag. Ja, men jag går inte att oroa mig för sånt som jag inte kan göra någonting åt.
Fast här kan du ju göra väldigt mycket saker. Jag blir nästan, alltså, jag som liksom jobbar med influencers som liksom yrkespersoner, jag blir nästan lite provocerad när man säger bara, nej men alltså vadå, jag säljer en bild här och där och jag bara, men du kan göra så mycket mer.
Ja, men sen kan det ju vara också att jag kanske behöver träffa en sån som dig som kan berätta, men de här vägarna kan du ta.
Ja.
För att jag har inte, jag har träffat någon ibland, men att jag har inte behövt göra det utan varit nöjd som det varit. Och det är ju en enorm ynnest att vara som jag är nu. Ja, men egenföretagare, kunna lägga upp dagarna som jag vill om jag känner för att...
Du har ju precis fått en liten bebis också.
Precis, och nu har jag ju tillbringat den senaste 1,5 månaden med honom nästan uteslutande. Ja. Förutom när jag ibland drar ut för att
men fota. Inga bebisbilder på...
Nej, men kontot. Jag tyckte det får vara lite...
Har du startat ett privat då, med bara en massa bebisbilder?
Jag har ett privat, och det har jag haft i flera år.
Ja.
Så där finns det väl.
Jag tänker porträttskontot är ju bra med bebisbilder.
Det känns inte riktigt rätt med bebisbilder där heller.
Visslar en baby.
Ja, precis. Skapa ett fjärde konto.
Ja, precis.
Nej, jag har lagt upp några på stories och sådär. Precis när han kom till världen och så. Men... Jag försöker nog vara...
Du är lite privat.
Ja, men lite, alltså inte superprivat, men ändå lite lagom sådär. Jag tycker att man ska hålla isär en del saker.
Mm.
Så, absolut. Men det är inte, jag utesluter inte att han kommer få vara med på någon bild. Men det kanske blir den här lilla siluettbilden. Han är stor nog att kunna gå och stå någonstans på någon brygga eller någonting någon morgon. Ja, men så. När det känns mer naturligt än att man bara ska slänga upp en bebisbild, så det blir inte riktigt... Det känns inte riktigt.
Du ska in i liksom ditt egna bildspråk eller ditt naturliga bildspråk.
Ja, men jag tror det. Det känns rimligast.
Fast det är ju det är en jättebra tanke också. Men på tal om liksom affärsmodeller och att hitta nya vägar. Du har ju också precis släppt en bok.
Yes.
Det är ju också en affärsmodell.
Ja.
Och jag älskar också titeln på den. Berätta vad den heter.
Den heter Instagram Changed My Life. Och det är ju alltså... Det kan man ju tycka är skittöntigt.
Jag älskar ju det. Jag tycker att det är, men jag gillar ju sånt där när det är lite cheesy men ändå liksom sjukt rimligt.
Men det är en väldigt rimlig titel, och läser man boken så förstår man också varför den heter så, och då är titeln fullständigt rimlig.
Mm.
Alltså vi snackar om bebis här, men bara en sån sak som att min fästmö träffade jag via Instagram, och nu har jag en bebis ihop och jag har flyttat till Stockholm och vi bor ju som en familj tillsammans, och det hade inte hänt om inte jag hade börjat med Instagram. Så att bara den, jag säger lilla inom citationstecken, incidenten gör ju att Instagram har förändrat mitt liv.
Ja.
Och då tänker jag inte ens på allt det här andra med alla, som jag nämnt, alla fantastiska resor och upplevelser roliga saker jag fått göra. Och att kunna, som det blivit nu, livnära mig på min hobby. För det är ju precis, det känns ju som att man är ett fotbollsproffs eller hockeyproffs, fast i den här världen.
Eller hur?
För det är ju ingenting som, det är ju extremt få människor förunnat att kunna få få jobba med sin passion.
Mm.
Det så ja, och det plus att jag har fått ja men barn och
fru och nästan fru och barn.
Nästan fru och barn tack vare den här plattformen. Det är ju ja.
Men alltså nu blir jag jättenyfiken. Hur träffades ni? Eller ja, via Instagram, men I need more.
You need more. Men Marina som hon heter, hon hade följt mig ett tag, tror jag. Och brukade väl kommentera på lite bilder här och var. Och det är ju, sådär, no offense, det är ju rätt många som kan kommentera på mina bilder. Så jag sitter väl inte och tittar på alla som gör det. Men vid något tillfälle så gick jag väl in på hennes konto. Och hon har ju också ett fint Instagram-konto. Så inte bara liksom privata bilder utan fotar mycket arkitektur och minimalism och sånt där. Jag tyckte det var väldigt coolt. Och hon fotar på ett sätt som absolut inte jag kan. Och vi ser inte alls samma saker när vi är ute och fotar tillsammans. Och det är alltid kul att följa konton som gör sånt som man inte själv gör. För det är inspirerande och man blir imponerad. Så, så det gjorde vi ett tag och följde varandra utan att det var en stor grej. Och sen så blev vi kompisar på Facebook. Och det var väl inte heller någon stor grej. För jag var väl kompis med många Instagram-kompisar.
Vem ansökte om Facebook? Vem la till vem?
Bra fråga. Jag tror nog med risk att ha fel att hon la till mig.
Hon tog första steget.
Ja, och sen så i samband med att jag hade varit i Japan på någon resa med mina bröder så tror jag hon skrev sådär att ja, men hej, jag vill bara säga att jag tycker om dina bilder. Och sen började vi skriva lite fram och tillbaka och sen så gick jag in och kollade på den här Facebook-profilen för jag hade inte tänkt så mycket på att jag var kompis med henne så, men hon var ju faktiskt väldigt snygg tyckte jag. Så då ja, blir man väl ännu mer trevlig kanske i konversation och vi kom fram till att vi hade mycket gemensamt och började träffas och sen slutade vi träffas och sen började vi träffas igen och sen så efter det så gick det...
Tada! Då blev det bebis.
Då blev det bebis. Bebis och flytt från skogarna till stora stiga Stockholm.
Hur känns det?
Det känns bra. Alltså, jag är väldigt kameleont om. Jag är bra på att anpassa mig sådär. Men det är klart att det är speciellt att lämna en stad när man är 33 och sen har bott där som man var 6-7. Då man är ju extremt rotad och har dessutom väldigt mycket vänner kvar som alltid har bott där. Så man hade en sån allt från 20 till 5-åriga relationer med nästan alla ens vänner. Så att väldigt, väldigt djupa relationer. Och det har jag ju inte alls någon här.
Mm.
Utan här har ju Marina och ja, nu våran bebis då, och hennes familj och vänner som är jättetrevliga och superbra allihop. Men det är ju inte samma sak som att ha de tjejerna och killarna som jag hade hemma i Karlskoga, även om de finns kvar. Men det är ju inte samma, det är inte helt enkelt lika lättillgängligt när de är 3 timmar bort.
Nej.
Så är det ju. Och speciellt nu med bebis så är det ju, då är man ju...
Det är väldigt mycket bubbla.
Alltså, det är väldigt mycket bubbla, även om den är härlig och rolig och ja, väldigt speciell bubbla. Så är det ju. Inte lika mycket sömn i den bubblan.
Nej, det är inte det va?
Nej.
Ja, jag har hört det. Det ryktet går.
Ryktet stämmer.
Men alltså, hur kommer du då ut? Och, för jag tänker så här, vart bor ni nu?
Vi bor i Skarpnäck.
Just så var det. Men då är det ändå liksom slutet på tunnelbanelinje. Där tänker jag, då börjar skogen.
Ja, men det är lite så. Så att det är faktiskt
jag
väldigt...
såg ju trailern för din bok.
Mm.
Det här tycker jag alltid är spännande när man har videotrailers till en bok. Väldigt bra, men lite skumt. Och där är du ju ute och cyklar väldigt mycket i den här videon. Så du cyklar ut till sjöar och skogar. Och, är det så du kommer ut?
Yes.
Det är cykeln.
Det är cykeln. Jag har inte ens körkort.
Okej.
Så att, jag kan absolut sätta mig på tunnelbanan. Jag tycker ju, vi pratade om porträttkonto. Jag tycker att det är kul att fota i stan och sånt där också. Lite speciellt i gamla stan så där. Hitta lite gränder med lite människor och sånt där. Men precis Skarpnäck som du säger, jag är ute på änden. Och nära sådana naturreservat och det finns diverse sjöar och sånt. Och skog och det är där jag cirkulerar mycket.
Men det är ganska skönt att höra, för att jag har ju liksom, jag vet att du också känner Jonna Jinton, ni har träffats på någon resa och sånt där, va?
Jag tror inte vi har inte träffats, vi har följt varandra nu säkert x antal år. Tycker hon är jätteduktig, men vi har inte träffats.
Jag hade för mig att ni hade varit på någon sån här kampanjgrej ihop, men ni kanske bara gjorde någon online-kampanj ihop. Var du med på den Adobe-grejen?
Nej.
Nej, okej, okay, jag har ingen aning.
Nej, men det är okej. Okay. Man behöver inte ha en aning om allt.
Men nej, i alla fall, nej, jag känner att ni har lite så här liknande stil vissa gånger.
Mm.
Och liksom att ni har lite samma motiv i alla fall i den stilen, att det är mycket natur och skog och sjö och sådär. Och jag känner att för mig som gärna känner att jag skulle vilja vara en sån person som gick ut och fotade skog och sjö. Så för när jag tittar på hennes konto, då är det så här, ja, men hon bor ju uppe i skogen, hon är väldigt nära till skogen, hon kliver ut genom dörren och så är det skog liksom. Men då ser jag ju på dig, och du bor ju ändå i storstan, och ändå lyckas du komma iväg. Så då känner jag att du har inte lika mycket ursäkter längre.
Nej, alltså Stockholm är ju, jag tycker ju väldigt mycket om vatten.
Mm.
Men alltså, det finns ju hur mycket som helst här. Det gör det verkligen, om man vill och tar sig ut. Det kanske du inte ser från tunnelbanestationen till tunnelbanestation, men om man då, som cykel är ju ett superbra redskap att ta sig runt och hitta de här lite små vägarna och stigarna. Sen så tittar jag ju mycket på kartor, och alltså, jag känner ju inte till Stockholm jättebra än, utan jag kan ju helt enkelt sätta en pin på min Google Maps och sen åka dit och så ser jag, hittar. Ibland är det ju, alltså, blir det inte alls bra, och ibland blir det jättebra. Men man lär sig också lite vart man ska åka och sådär, men att det finns.
Det känns lite äventyrligt.
Det är ju äventyr i små skala, men det, jag tycker det är jätte... Jag gillar det här, jag älskar att vara på ställen jag aldrig varit på förut. Och det spelar ingen roll om det är en liten skogsväg, eller om det är en liten svensk håla, eller om det är ett helt nytt land. Eller, alltså, det, är så här, det är samma kick för mig egentligen var jag än är när det är nyaste. Jag tycker det är jätteroligt. Så det blir ett litet äventyr. Jag tycker om att inte nödvändigtvis veta vart den här vägen leder, som jag då kanske cyklar in lite grusväxeln. Så ibland är det ju, som sagt, då är det ju bara, ja, men privat väg, och så får man vända eller sånt där. Det händer ju också, men jag tycker det är härligt. Och sen, som sagt, när man är ute i naturen så där, det blir en helt annan, det är en helt annan ro-känsla. Och det är, alltså, jag skulle nog hellre bo så som Jonna bor.
Mm.
Jag tror det egentligen passar mig bättre sådär. Jag är nog mer en småstadsmänniska, skogsmänniska så. Men nu med situationen som den är, liksom, min fästmö har jobb här i Stockholm, och nu har vi bebis och allting. Och då är det här det rimligaste, det är den bästa lösningen för oss just nu. Och då är det inget konstigt, men...
Du får det funka liksom.
Precis, man får ju göra det bästa av det man har. Och det...
Får cykla lite längre.
Cykla lite längre. Jag har en elcykel så jag kommer en bit.
Ja, men titta. Behöver du inte ens anstränga dig?
Perfekt, ja, ju. Lite grann.
Ja, lite grann. Men inte lika mycket.
Nej, jag har tillbringat tusentals mil på vanliga cyklar, så jag vet att jag klarar av det också.
Du unnar dig lite,
ja,
nu.
Ja, jag tycker att jag förtjänar.
När man inte får sova, då får man unna sig en elcykel.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men alltså, jag kände att jag tog dig lite ifrån boken där i och med festmön. Vi får gå tillbaka till boken.
Mm.
Hur kom den sig?
Den måste jag nästan återknyta till. För du sa att affärsidéboken,
mm.
det skulle kunna vara en affärsidé så, men för mig var det aldrig, har det aldrig varit det som var i fokus, utan jag har hela tiden tyckt att det vore väldigt häftigt när man är äldre sen och kunna titta tillbaka att shit, jag gjorde en bok, och oavsett vad som händer, nu kanske jag, vem vet, jag kanske gör 10 böcker till, men om det nu bara blev den här boken, så har det inte alls varit någon slags ekonomisk tanke bakom det från min sida överhuvudtaget, utan bara varit att det vore ju faktiskt väldigt häftigt att göra en bok som är mer än bara foto, utan faktiskt kan, för som jag sa tidigare, den berättar ju den här historien som jag sa lite om min lillebror och lite hur allting startade. Och
ja, det är inte bara en fotobok.
Nej, precis, utan det finns en del anekdoter och texter och sånt som är ganska ligger mig nära om hjärtat. Så det är en ganska öppenhjärtig och inte speciellt privat bok alla gånger. Även om jag håller på en del saker så är den ganska öppen sådär. Och den kom sig av att jag fick en helt förfrågan om jag var intresserad av att göra det. Jag hade fått några förfrågningar tidigare, men kände väl då att det inte var riktigt rätt i tiden. Men när den här förfrågan kom för en 2,5 år sedan, tror jag var nästan. Så ja, då kände jag, men det är rätt, nu kan jag tänka mig att göra en bok. Och sen blev processen långt mycket längre. Och det var betydligt tuffare och mer jobb att göra den här än vad jag någonsin hade kunnat förvänta mig.
Jag håller också på att skriva en bok, det är därför jag nickar väldigt, väldigt instämmande.
Ja, och vi visste nog inte riktigt konceptet till 100% heller när vi började. Utan det fick vi komma på lite allt eftersom. Men som nu slutprodukt till slut sådär, som jag, så är det en röd tråd både i text och bilder som jag tycker blev väldigt bra. Jag är väldigt stolt över att den blev så fin och inte heller, alltså titeln må vara pretentiös, men jag tycker absolut inte att fotorna är pretentiösa, för det är absolut inte något så här urval av mina favoritbilder, de absolut bästa och sånt där, utan det är en fin kombination tycker jag av bilder som är gamla och inte alls nödvändigtvis speciellt bra, men som ändå får plats för att visa att det här har varit
en resa,
en fotoresa också, där man har förhoppningsvis utvecklats och ja.
Men du har ju då tagit en del gamla bilder, men fotade du också mycket nytt i boken?
Nej, utan vi har tagit bilder som uteslutande har funnits i Instagramflödet, förutom den absolut första bilden i boken som är en bild på en väg i närheten av min lillebrors olycksplats. Men bortsett från det, förutom den sista bilden i boken, den första bilden, den tog vi inte, den var, som jag sa, inte på Instagram. Men den sista bilden i boken, den tog vi dagen innan den skulle printas. När vi kom fram, för den printas i Estland. Så när vi kom fram till Estland så fotade jag den sista bilden för att liksom sy ihop säcken på något sätt.
Alltså du var med dit?
Ja, jag var med dit. Så vi var där i två,
är
tre dagar.
Är det därifrån
dagar.
Videon? Är också, ja, den är den trycks,
precis,
liksom?
Precis.
Så det är det, alltså en del i trailern för det som lyssnar, som där man ser i tryckeriet.
Intaget, ja precis. För precis. Då kontrollerar man hur alla printer och sånt där blir med färger och sånt. För att det är klart, det är jättestora ark. Och det är väl inte, kanske inte det vanligaste att man är med och tittar upp det. Men det var tur, för att det var några bilder vi behövde tweaka lite och sånt där. För att det såg lite konstigt ut i pressarna, så att säga. Men det var en rolig, alltså, så jag har verkligen varit närvarande i.
Ja, det
i hela processen,
så.
Men det har varit väldigt kul och man har fått en helt annan respekt för bokgörarkonsten som sådan. När det inte bara nödvändigtvis är text, utan då en fotobok i alla fall. Att det...
Ja, för är det här lite mer coffee table bokaktigt, eller är det läsa när jag går och lägger mig aktigt, eller vad skulle du säga? När
folk som uttalar sig säger att det är en coffee table book.
Folk som säger så.
Ja, jag har inte lagt en enda tanke eller värdering i vad det är för slags bok, utan bara gjort en som kändes bra och genuin sådär för mig, och haft jätteduktiga människor som hjälpt till att göra den också med layout och sånt där med, som inte jag... Hade jag gjort designat den själv, så hade den nog varit ganska tråkig kontra hur den blev. För sen nu tycker jag att den är väldigt levande och oförutsägbar mycket, för att det inte alltid... Det finns inget direkt tema i att varje bild, att det är två bild eller en bild på varje sida eller sånt där. Och ibland på många bilder går det med över mitten viket, vilket man ju tycka är konstigt med en fotobok. Men det har vi också med, men det är så här, då tänker jag, det är lite gött om någon sitter där och trycker ner boken och jämnar till vid mitten för att hela bilden ska synas. Och Coffee Table Book tror jag. Det finns en del text, men det kan man ju läsa på säkert.
När man sitter vid sitt Coffee Table.
Ja, men en timme, en och en halv, så där har man väl säkert gått igenom all text. Jag har inte ens testat själv hur långt det tar att läsa, så jag ska inte egentligen säga. Men det är sånt där som man kan plocka fram och titta i lite då och då, tänker jag.
Inspirationsbok.
Ja, men så kan det säkert funka. Det är ju klart, det är svårt att säga vad andra ska ha för relation till den. För mig är den ju, jag har en helt annan relation till den såklart. Så det är svårt så här att säga att ja, men så här kan det
vara. Här, bli inspirerad nu.
Ja, men precis. Det är inte riktigt. Och skulle man vilja tokinspirera så hade man kanske valt andra bilder där alla är på något sätt med mina favoritbilder och kanske de bästa jag tagit. Men så är det ju inte heller, utan det är en...
Det är storyn som har varit
riktiga. Ja, men det är precis. Det är en story också, en som sagt en kombination av högt och lågt.
Mm.
Så. Men som helhet så tycker jag den är fin.
Ja, jag ska försöka få ett lägga vantarna på ett exemplar.
Hade jag vetat att du inte hade ett så
jag hade ju inte fått.
Nej, men jag förstår.
Du kanske måste köpa den, men då får vi ses igen så får den signerad.
Ja, det får vi absolut fixa.
Men sen tänker jag på det här med, du pratar ju mycket om resor och sådär. Kan du inte berätta, vad är det häftigaste platsen du har fotat?
Det är ju...
No pressure.
Nej, men jag får ofta den här frågan och jag brukar landa i att, ja men favoritstället, och då är det så här, Island är mitt, det där jag tycker det är inte nödvändigtvis, ska man säga, det är inte nödvändigtvis det mest episka.
Mm.
Bergen är inte högst och sjöarna har inte de här smaragdgröna som man, om man tänker på Schweiz och till exempel, eller Österrike eller delar av Kanada som är, ja, det är ju så vackert som man blir ju helt
knäpp.
Men Island är mer, det finns ju väldigt vackra ställen så, men det är också, det är mer en helhet. Det är ett extremt melankoliskt och dramatiskt och naket landskap på något sätt som helt enkelt passar mig och vad jag tycker om liksom, när det kommer till film och musik och såna här saker också. Jag tycker om det här, liksom melankoliska, lite gråa, nästan halvdystra så landskapet. Jag tycker det är någonting som måste... Man kan se foton och tycka att det är vackert, men det är ju först tror jag när man sitter i en bil där och bara åker på vägarna som man verkligen förstår vad Island innebär.
Jag har inte varit där, jag är ju sjukt sugen.
Mm. Och du kan åka till Island, alltså du kan på riktigt göra en weekend och få väldigt mycket.
Ja, det är inte så stort.
Ja, det beror väl på hur man gör det, men det finns väldigt... Alltså, Reykjavik är såklart startpunkten och det är en jättemysig stad i sig. Men det finns mycket nära där som är sådär väldigt...
Man kommer ganska snabbt ut i
men precis.
Landskapet liksom.
Sen om man vill kuska runt hela ön så finns det ju tar ju tid. Mm. Och jag har faktiskt fortfarande inte gjort Island ordentligt. När jag varit där och fotat så har jag gjort det sådär en 2-4 dagar i stöten bara. Så det blev ganska komprimerat så att man kommer ju inte riktigt hela distansen på något sätt. Jag skulle nog vilja vara där 10-14 dagar åtminstone. För att verkligen sådär kunna grotta ner mig lite mer i...
Jag sitter
och slår på den jävla micken. Jag vet inte vad jag gör. Och det är så ibland. Jag skyller på insomning.
Ja, precis. Det är sömnen. Sömnen har inte varit där.
Nej, jag får skylla på det. Nej, men det är Island, det är jättevackert. Sen finns det otroligt mycket fina ställen. Men jag kan väl sammanfatta det med att jag tycker inte att de här tropiska öarna sånt där, de är fina i all ära, men det är inte det som jag går igång på speciellt, utan det är mera berg och Island.
Men tropiska öar blir lite platta på bilden.
Ja, men det blir väldigt mycket sand.
Det är sand liksom. Det är sand och sand och mer sand.
Det är kul med vackra skogar och höga berg och fina sjöar och sånt där tycker jag.
Jag tycker också att det är lite mer inspirerande. Mm. Sandstränder känns liksom, har man sett en så har man sett alla. Lite så.
Ja, nej, men man landar någonstans. Jag brukar banna folk när man är på såna här ställen som betalar otroliga summor kanske för att åka till en sån här paradisö.
Mm.
När det ser exakt likadant ut som många andra ställen, bara råkar heta någonting annat.
Ja.
Det känns som att många, extremt många åker till sådana här ställen bara som en statusgrej snarare än någonting annat.
Mm.
Och det har jag ingen som helst förståelse eller sympati för. Ja, men skulle folk bli neddroppade med sådana här blindfoder?
Mm, mm. Du skulle inte veta vad de var.
De som inte har en aning. Nej. Och tycker det var skitbra och mysigt och allting. Och sen, ja men du är i Bulgarien nu. Jaha, oj.
Nej, men det var ju
det var ju inte lika credit liksom.
Nej.
Okej, Bulgarien kanske inte ser ut som, jag har inte varit där, kanske inte ser ut som Fiji, men på Fiji har jag varit. Och det är ju, Fiji ser ut som, ja men många andra sådana här fina stränder.
Ja, det är som Västindien, fast det är på att, andra sidan jorden liksom.
Ja, så att jag just... Ska inte jag sitta och säga vad folk ska göra och inte göra, men jag tycker att...
Att fota, du tycker inte att det är jättekul att fota helt enkelt?
Det är kul. Det är alltid kul att fota.
Men det är inte lika kul som träd och berg.
Jag går inte igång lika mycket.
Nej. Det och det är helt okej.
Okay. Det känns okej. Okay.
Men vart skulle du vilja åka då? Har du varit överallt?
Nej, det har absolut inte. Jag skulle verkligen vilja åka till Nya Zeeland.
Oh, där har jag varit.
Ja.
Alltså du vet, nu blev jag nästan lite så här... Den
södra ön där skulle jag vilja åka till.
Okej, jag var bara på norra.
Ja, men den södra tror jag är mer...
Det var min mallighet försvann ganska snabbt.
Det var inte fassa, kan jag sluta nämnt vilken ö. Nej, men det ska ju vara så där väldigt... Ja, men,
vi trackade över en vulkan på norra ön som var väldigt, väldigt fin. Jag kan visa bilder.
Ja, men det får du gärna göra. Nej, men Nya Zeeland skulle jag jättegärna åka till... Sen har jag faktiskt aldrig varit i Skottland till exempel.
Nej, dit skulle jag också vilja åka.
Dit vill jag jättegärna. Ända sen jag såg, nu kanske de inte ens filmade Braveheart i Skottland. men jag har sett mycket bilder. Jag följer en del skottar och sådär. Och det är sånt där.
Har du varit på Irland?
Nej, och det är samma sak. Irland skulle gärna, och Wales skulle jag gärna åka till. Jag har väldigt lite. Alltså jag har varit i England en vecka. Men det är typ det.
Utanför London så har jag nog bara varit när jag var på språkresan 95 och jag vet inte hur mycket jag uppskattade småstaden och naturen då.
Nej.
Det var bristfälligt.
Nej, men det finns alltså... Det roliga är att man har väldigt mycket, tror jag, fördomar om många länder att ja, men det här kan inte vara speciellt. Men det har man ju lärt sig att ju mer... Man öppnar ögonen. Det finns ju saker, jag skulle jättegärna åka till Polen. Det ska finnas otroligt vackra foto. Dels är det väldigt fint. Jag var i Gdansk här för något år sedan.
Mm.
Jättefin stad. Men det ska finnas extremt mycket fin natur där också. Som man kanske inte tänker på Polen som ett fint ställe för natur.
Jag hörde typ igår att det var någon som hade varit i Polen som tyckte det var jättefint. Så att,
men det finns överallt. Det är det som är grejen. Det finns grejer precis överallt i varandra land. Så att det är så här, det finns nog inte många ställen jag inte skulle vilja åka till.
Men
kanske mer grönt och högt än torrt. Fast jag har varit i Jordanien och det var jättefint också.
Ja, men alltså ren öken tror jag, det måste ju vara ballt.
Ja, man kommer till de här riktiga sanddynerna och sånt.
Ja, precis.
Ja, nej men precis, det finns det med. Jag har sett något ställe.
Men det är ju som är mer extrema.
Jag tror att det är i Namibia det finns ett fält av helt så här, supervackra döda träd.
Oj.
Och sen bara som ett stort fält. Och så här blir det så här sjukt vackert ljus. Och jag har sett bilder därifrån. Det är bara...
Coolt.
Ja, det finns överallt.
Ja.
Nej. Patagonien skulle jag åka till. Jag var i Chile, men jag skulle vilja åka dit. Och
bara
Argentina.
Här någonstans blir jag så här, var ligger Patagonien?
Ja, men södra Sydamerika kan man säga. Gränsen mellan Chile och Argentina. Det är med berg och allt sånt där.
Också. Berg och grejer. Ja, men berg och träd.
Ja, men berg och träd och vatten tycker jag ju väldigt mycket om. Det söker mig nästan alltid till på något sätt. Det är sådär utgångspunkten nu när jag ska fota här i Stockholm är liksom en sjö.
Mm.
Vilken sjö eller vilket vatten ska jag åka till?
Mm.
Det är mer så.
Men då vill jag också prata lite grann om tekniken. Hur viktigt är det liksom? För du är ju ambassadör för Hasselblad, va?
Mm.
Det är
ett tag till. Det kontraktet kommer upphöra här.
Aha,
det lider nu,
kanske så vi inte ska prata så jättehögt.
Nej, vi behöver inte. Har
du en konkurrent på gång eller?
Jag har faktiskt igår börjat forska lite i den saken. Men det var ganska... Jag fick den här Hasselbladsnyheten bara här häromdagen. Så att det är sådär...
Trist. Eller?
Nej, det var inte mitt beslut.
Allt sin tid.
Det var deras beslut och de har en ny ägare. Och
ägaren
ville att de skulle strypa lite deras ambassadörsprogram.
Mm-hmm.
Och helt enkelt fimpa 75% av ambassadörerna. Då
rök rimligt. Jag. Det är rimligt så här när man jobbar med när man kommer i influencertider.
Precis, så att...
men vad bra, då kan du tala lite mer öppet om vad du gillar för någonting. Har du mest använt hasselblad då eller?
Jag
har
använt hasselbladen jättemycket. Och det är ju lite speciellt, alltså speciellt, det är en väldigt tung och stor och kamera, men också väldigt stora och fantastiska filer man får att jobba med.
Mm.
Men jag har ju lärt mig den hårda vägen att en kamera kan ju gå sönder, så att man måste ju alltid ha en backup-system sådär, speciellt om man är ute och jobbar, att det finns liksom, du kan inte ha som argument att kameran gick sönder och sen inte kunna göra jobbet. Så jag har alltid haft Canon som backup.
Bra, bra val.
Och det använder jag jättemycket.
Jag var en Canon-tjej i 15 år kanske.
Ja, så jag har ju, nu har jag precis investerat i den här den nya 6D Mark II.
Mm.
Och den tycker jag är jättehärlig. Den har en sån här flipscreen också, det tycker jag är lyxigt. Det har jag inte haft på någon kamera förut.
Ifall man vill liksom videofilma sig själv.
Ja, exakt. Exakt. Nej, men så att det är klart att tekniken är, den är inte essentiell. Alltså det är inte det absolut viktigaste för om man vill kunna ta fina vardagsbilder och så. Men när det kommer till någon slags, när du vill till nästa nivå så är tekniken viktig. Det går ju inte att stryka under tillräckligt.
Men hur mycket jobb gör du direkt i kameran och hur mycket gör du sen i efterbearbetningen?
Alltså jag fotar alltid i aperture mode, alltså A-läget. Och då försöker jag ju helt enkelt få en så bra exponering som möjligt med allt vad det innebär. Sen så sitter jag i Lightroom och sen har jag även, i och med att det ska ut på Instagram i regel, så gör jag såna här, de sista bitarna i en app på telefonen som heter Snapseed.
Mm-hmm, men det är ju Snapseed-användare.
Ja,
det har gått lite från Snapseed till Photoshop Express och VscoCam.
Visco har jag använt mycket också, men det är så här, det är ju kanske bara en påverkan. Jag får väl skylla mig själv på ett sätt, men jag följer många konton som det känns som att alla sitter i Visco-träsket.
Ja, vi är många.
Och många gånger kan jag nästan tycka att det blir ganska, alltså själlöst när alla redigerar på samma sätt.
Mm.
Om man ser upp till någon och så försöker man få bilderna se exakt identiska ut. Där någonstans tycker jag att det tappar lite grann sin, om du slänger på ett och samma filter på varje bild. Jag tycker det försvinner någon slags känsla för det. Så att jag kör allting. Jag har aldrig några förinställningar, utan jag kör från grunden på varje bild. Och bygger upp. Men med det sagt så lägger jag kanske 2, 3, 4 minuter på datorn. Och sen något liknande på telefonen. Men en bild är 5-10 minuter max. Men så då jag gör extremt basic grejer. Jag rattar inte mycket med egentligen någonting. Utan jag vill bara att det ska se naturligt ut.
Det är liksom ljus och färger.
Ja, och var det en rosa himmel så då får den vara rosa.
Ja, en rosa himmel är ju aldrig dåligt, tänker jag.
Nej men precis. Nej, men att, ja, så färgerna får vara, ja, men jag känner ju sådana som, ja, men säg att de fotar en rosa himmel så tycker de inte om det rosa för att det passar inte in i deras,
i feeden,
i deras stil på något sätt. Ja. Och då gör de den till en annan färg eller inte med den. Det kan jag tänka så här, men vad fan, vad är det för fel på en rosa himmel?
Ja, exakt, vad är det för fel på en rosa himmel? Ingenting, skulle jag vilja säga.
Jag älskar ju soluppgångar, solnedgångar, sådär.
Men har du någon tanke kring din feed, alltså din Instagram-feed, att det ska liksom...
Jo, men det har jag. Det har jag, alltså det är ju många som gör så nu, men jag har gjort det ganska länge där. Man försöker få till någon slags mönster.
Mm.
Så att jag har ju så att man planerar i vilken ordning bilderna ska läggas upp så att det ska matcha. Sen så blir det ju så att jag tänker ju alltid, man lägger dem så här 3 år från varandra, så att det är egentligen när man lagt upp den tredje bilden som det ser bra ut. Ibland kan det se lite så här koko ut.
Precis, för det förskjuts ju.
Ja, men precis. Så att det är så här, jag brukar nog kunna lägga upp, när jag lagt upp den tredje bilden så att det ser så här bra ut, då kanske jag inte lägger upp någon bild dagen efter.
Så att det får
vila lite snyggt en dag. Och sen så börjar man,
då måste den tredje vara en sån här riktigt bra, så att du får liksom en extra skjuts på den, så att den lever en extra dag.
Ja,
så fast, mycket planering.
Ja, men riktigt så tänker jag kanske inte heller. men jo, jag försöker planera. Och sen är det ju, ibland, det beror ju helt på vilka bilder man har. Alltså, ibland är det ju dåligt i kistan liksom.
Lägger du bara ut bilder som är nya, eller har du liksom så här banken att, ja, den tog jag för 3 veckor sedan, men den passar in nu, så då lägger jag upp den nu?
Jag försöker hålla mig så ajour som möjligt, men sen kan det ju faktiskt vara så att, ja, men som nu, jag tar bebisen här, att det var en tid jag verkligen inte kunde vara ute och det tog slut på bilder. Då fick jag leta så här, verkligen i gamla arkivbilderna. Det var början på hösten här och jag hade inte haft möjlighet att vara ute och fota någonting. Jag hade inga bilder, så då letade jag gamla höstbilder som jag inte hade publicerat. Eller kanske publicerat någonting liknande, men det var någonting bara för att hålla åtminstone flödet igång. Så.
Men det var ingen som bara, app. Nu,
nej.
Nu använder nej, du gamla skåpmat.
Fast det märker man ju om inte annat. Till exempel för bilder från Österrike, så kom någon bild från Schweiz och så kom någon bild från Karlskoga.
Du
och sen
åkte
någon,
det väldigt fort.
Ja, nej, men precis så där. Men bortsett från det så försöker jag hålla det väldigt ajour. Sen kan ju vara en bild som är 2 veckor gammal som kanske kommer upp, eller 3 veckor så där, som inte har helt enkelt passat in i flödet. Så. Men jag tycker det är jättekul att ta så mycket nya bilder som möjligt. Så jag försöker ju försöker vara så pass ja, snabb som möjligt. Så. Häromdagen la jag upp en bild som hade tagit 3 timmar 10.
Det är ju ambitiöst.
Ja, men de passade in och det var sådär, ja, då fick det vara så. Så att det, men jag försöker hålla mig ganska ajour. Jag tycker som sagt att det är kul att ut och fota. Så att då man känner ju mer i regel för de här nya bilderna. För har man redigerat en bild som sen har legat i den här mappen med bilder som kan publiceras och sen har den inte publicerats på 3 veckor, då har man ju sett den där jävla bilden så många gånger, så då är man ju trött på den redan.
Ja, då vill man inte lägga upp den.
Då vill
den
man alls. Inte säga, den jävla bilden liksom. Så det har säkert hänt att man har fimpat bilder som kanske skulle ha varit väldigt populära, man säger, men som inte kändes rätt då. Men så kanske de till exempel kanske kan få plats säsongen efter om det är så.
Precis, att, ja, men, till igen.
Ja, men lite så. Men ja.
Du, vi ska börja avrunda. Men först, jag brukar ju be mina gäster ge sina bästa tips. Hur ska man liksom göra för att bli en framgångsrik Instagrammer?
Man ska fota mycket. Alltså, och man ska försöka att inte bara fota samma slags saker. Fota inte bara, även om du älskar soluppgångar, så fota inte bara soluppgångar från en och samma vinkel till exempel. Och olika tider på dygnet. Och vill man ha... Alltså, älskar man dimma så får man ju ge sig upp på morgonen. Det är ju i regel då dimman är. Så att fota mycket och försöka få variation i bilderna. Sen så välja ut russinen och kakan på något sätt. Och inte, även om du har 3 bilder från ett samma ställe som alla kanske ser snarlika ut, men det är väldigt fina, så behöver man inte lägga upp alla 3. Utan välja ut den som är bäst. Och sen är jag så dålig på det här. Alltså, jag vet inte om det nödvändigtvis gör en till en bra instagrammare, men att jag tycker det är svårt.
Ja, men det är lugnt.
Inte överredigera bilderna tycker jag är väldigt viktigt.
Bra. För det tror jag är en grej som folk är lite oroliga för, att man liksom så här, jag kan ju känna det när jag har redigerat en bild och det tar typ 1 minut, för att man har tagit en bild, bra bild från början. Så känner man bara, men gud, det där tog ju ingen tid. Den kan inte vara klar nu, liksom. Det känns ju som att man ska ju göra massa jobb där i efterbearbetningen. Men det behövs inte alltid.
Men sen någonstans i allt det här så... Man kan ge tips och grejer, men komposition tycker jag. Det är där någonstans nyckeln är. Och det spelar ingen roll om du har världens dyraste kamera ute den bästa tiden på dygnet. Och har sjukt bra tripod. Eller men alla tekniska, allting sånt där. Så är det någonstans... hur du väljer att komponera bilden som gör den intressant eller inte. Många gånger. Så att lära sig komponera en bild, det tycker jag är nästan steg 1. För då kan du bli en duktig fotograf även om du bara har din telefon. Då kommer du jättelångt med. Så att, och hur man lär sig det, alltså jag har lärt mig det genom att helt enkelt ta skitmycket dåliga bilder och sen suttit och insett men just det här är bra. Så att jag försöker ju så här, men ska jag fota någon som står vid en sjö till exempel, så försöker jag kanske få att inte huvudet, om säger att jag har en trädlinje på andra sidan, så att inte huvudet går rakt in i träden till exempel, utan man försöker skapa lite luft på något sätt så att saker och ting får sin plats. Man kanske får fota lite underifrån eller överifrån eller från sidan på något sätt. Så att komponera, hur man komponerar tycker jag nästan är, jag har sagt det redan, men det är nästan det viktigaste. Och har man snygga kompositioner, det kommer man otroligt långt på. För att det är omedvetet, tror jag, att man uppskattar det som betraktare. Man kanske inte vet varför man tycker det här är bra, men det är bra.
Men det är balans liksom, att det finns vi drar precis, till det.
Ja, jag tror att det är så. Så att det där är någonting som jag har lärt mig den hårda vägen, låter det sådär. Men att genom att ta extremt mycket bilder som inte var bra kompositionsmässigt till att försöka hela tiden. Men det är svårt. Mm. Herregud, det är många gånger, nästan alla gånger ska jag säga, hur fan gör jag det här? I en scen, det kan vara jättefint, men man har inte alltid nödvändigtvis så mycket att jobba med.
Nej.
Det kan jag tycka är svårt till exempel i Sverige många gånger, eller nu när jag fotar runt Stockholm, att ja, himlen är jättefin och vattnet här är fint, men det finns inte så mycket i förgrunden här där jag står. Hur gör jag då? Ska jag ta med någonting som inte är så snyggt bara för att ha en förgrund?
En bebis.
Eller ska jag photoshoppa in en ekorre? Nej, men det är trial and error.
Mm.
Och är man osäker så kan man ju såklart säkert titta på, ja, men man har säkert konton man följer som man tycker är bra, så tittar man, man kan väl analysera lite precis. Grann, så här, varför är det här bra? Och sen kan man ju försöka, alltså man ska inte kopiera, det är inte rätt sak. Men att hämta inspiration och ta lärdom av, det är ju såklart, det är ju jättebra.
Mm.
Det är ju ett sätt att lära sig på. Men ja, det är fan, det finns liksom inga genvägar till, om du vill syssla med Instagram som är helt baserat på att du tar vackra foton, så finns det inga genvägar till någon slags framgång där, utan det är kvalitet som kommer slå. Och är du tillräckligt duktig så kommer du antagligen till slut få den uppmärksamheten du förtjänar. Det kanske tar tid, och speciellt nu när det är så extremt många som är jätteduktiga och alla vill åt någon slags, ja, men position i det. Alla söker ju mer följare och alla söker mer cred och likes och allt det här. Så är det många som armbågar om samma publik, och då krävs det någonting speciellt för att stå ut, och då kan du ha den bästa kameran du vill, men kan du inte ta en vackert komponerad bild så kommer det antagligen inte räcka speciellt långt i alla fall, om du nu vill slå och bli någonting. Jag tycker ju inte att man ska hålla på med Instagram, om man inte har gjort det förut, som bara i jakt på någonting, att det ska bli någonting, utan det ska ju bara vara någonting man gör för att man tycker det är jävligt kul.
Mm.
Sen om det kommer någonting bra i kölvattnet av det, så är det ju jätteroligt. Jag hade absolut inte någon som helst ambition med Instagram när jag började. Att det blev så här, det var ju bara slump och tur och
hårt arbete.
Hårt arbete, men med det
hårt
sagt,
arbete och lite timing.
Ja, men utan att ha någon egentligen mål med det. Det var ju bara en rolig grej, och sen så blev det en ännu roligare grej. Så ska man börja idag med typ någon slags försök att det här ska bli skitstort, jag ska bli bäst, så tror jag att man kanske blir besviken.
Åtminstone om man inte backar det med faktiskt arbete och passion.
Ja, men det krävs extremt mycket sånt. Mm. Det är timmar efter timmar, och ibland, jag menar, jag var ute timtals, ibland inte tagit en enda bild. Alltså det är så.
Mm.
Och i andra dagar kan man ta jättemånga.
Men det syns aldrig.
Nej, det syns inte.
Nej, och därför missar man det ofta.
Så är det.
Tack snälla Kristoffer för att du var
tack
med.
Själv, tack.
Du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers, en podcast från Influencers of Sweden. Glöm inte att gå in på iTunes och lämna ett omdöme eller ett betyg på podden om du tyckte om den. Det hjälper fler att hitta till podden. Så tack för det. Har du några frågor eller någon kommentar angående podcasten, så är du välkommen att besöka vår Facebook-sida, Influencers of Sweden, eller hitta oss på Instagram eller Twitter. Där heter vi Influencers SE. Jag heter Linda Hörnfeldt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.